Ja, det är dags för skogsfredag igen denna valborgshelg. 29 april, podd nummer 111 har vi idag, Fredrik.
Ja, det har vi. Och det ska bli spännande att återigen avverka ett poddavsnitt.
Avverka ett poddavsnitt.
Det är alltid lika kul faktiskt. Men speciellt nu när vi ser statistiken också. Det börjar ju bli många som lyssnar på Storbjörn.
Ja, det gör det. Det är ju, det är väldigt roligt. Det känns, det är nästan så det, ibland kan det känns lite pirrigt om man tänker på att vilken spridning vi har fått på vårat fredagsorerande här.
Ja, nej, men jag känner det hedrande på något vis. Ja. Jag tycker att det är väldigt kul att respons, att det kommer respons, att folk gillar det här chattret ändå.
Ja, och vi har ju fått lite gliringar här och var för att vi pratar bara om kolsänka och virkespris. Men jag måste faktiskt säga att vi får otroligt mycket positiv respons på att vi driver en diskussion om virkespriser. För den drivs inte på så många andra ställen.
Nej, så är det. Och det är ju, jag tror det är ju fler som faktiskt säger att sluta inte prata om virkespriset än vad det är folk som tycker att det är, som stör sig på det.
Nej, precis.
Så det är ju faktiskt bra.
Ja, jag såg en glimt i någon Facebookgrupp skogsägare häromdagen. Där liksom, det var någon som började skriva om virkespriser. Då var jag, åh nej, måste ni diskutera. Nej, ska ni tjata om det här igen? Ungefär.
Okay,
om man ville bara liksom lägga upp lite fina bilder på sina virkeshögar. Och det skulle vara liksom snällt och ljust och vackert och inget jobbigt att prata om. Men så är det inte här på skogsfredag. Utan nu drar vi väl igång virkesprismassakern idag, eller vad säger du?
Ja, absolut. Det är ju av högsta vikt, så det är, även om det initialt känns liksom jobbigt och lite ångestaktigt, så är det bara att tygla hästen och sätta sig på den och köra igång. För ju snabbare man gör det, desto roligare har man, och garanterat desto mindre ångest får man, tror jag. Om man löper linan ut.
Ja. Och det finns ju en massa skäl att prata virkespris just idag, för att nu har ju skogsbolagen och även Södra släppt sina Q1-rapporter. Och vi pratade ju om deras årsresultat i fjol när vi kom över i januari, när de började släppa det här, eller början februari. Och då var det ju extrem vinster som några såg som tillfälliga, men de var inte tillfälliga, de ökar och fortsätter, och det är extremt höga vinstnivåer hos skogsindustrin rakt över, kan man väl säga.
Ja, vi hade ju SCA som knackade in som listetta nu på morgonen. Det är väl ett ganska bra exempel. De slår ju alla andra i princip ju.
Ja, det gör de med hästlängd, trots att alla andra har extremt höga vinstmarginaler, så har SCA nästan dubbelt så mycket. Det var 52% vinstmarginal på EBITDA-nivå.
Ja,
alltså mer än varannan krona som man säljer för går rakt in i vinst, nettovinst eller rörelsevinst i bolaget.
Ja.
I en tillverkningsindustri då, som har en väldigt stor inköpsvolym för att producera det man säljer.
Ja, absolut.
Det är ju inget tjänsteföretag precis, utan det är ju ett varuleverantör. Så att det är ju extremt. Södra hade 28% vinstmarginal och Holmen lika så. Setra hade 26%. Nordic Paper och Rottneros hade 23-22. Och Stora Enso är väl lägst utav de som har gått in med 18% vinstmarginal, vilket ju för ett år sedan eller någonting drygt hade betraktats med väldigt hög marginal.
Ja, absolut. Och jag vet, vi pratade om det igår också, det är ju ändå gravt imponerande av en sån, för Stora Enso är ju störst får vi ju ändå säga då.
Ja, och då är det ju inte bara svensk verksamhet med i deras, utan det är ju Finland och ner på kontinenten och flera länder.
Sydamerika och Asien, de finns ju överallt.
Ja.
Det fanns i Ryssland men, också, men det vill vi prata om.
Det här kanske speglar lite vart de köper sitt virke också. Stora Enso har ju verksamhet i Finland, Österrike och eller ner på kontinenten Tjeckien, där de kanske betalar mer för virket och kanske har lite lägre vinst.
Ja.
SCA köper allt sitt virke i Norrland, där de har lägsta virkespriserna i hela Sverige, som är Europas prisstike.
Ja, jo, men det kan nog ligga någonting i det. Det tror
kan
jag.
Finnas ett samband.
Definitivt, för det är ju det de tar upp i de här kvartalsrapporterna. När man börjar läsa vdns kommentarer och sånt här, så är det ju, då tas det ju upp på i lite olika sätt, men det finns ju liksom inte en riskpost i de här kvartalsrapporterna som säger att insatsvarorna får inte bli för dyra. De har de inte varit nu, men det jobbar vi ju för att de inte ska jobba stenhårt för det. Och det är klart, jag menar, det är ju så de ska jobba. Minsta möjliga virkespris är ju maximal vinst för dem. Så det är ju helt rätt. Det finns inget att säga.
Där har de ju varit framgångsrika, kan man väl säga.
Ja. Dagens understatement.
Ja, precis. Nej, men det har ju varit en Sevilla öppen tråd och Södras resultat igår. Det blev ju rätt mycket diskussion, och där är ju väldigt mycket fram och tillbaka. För det finns ju en del som tycker att det är för dåligt betalt virket, och en del säger att det är jättebra med Södra för man får så mycket insats. Alltså pengarna går ändå ut till medlemmarna någonstans då.
Ja.
Och det finns ju det som lyser igenom någonstans i all den här diskussionen som skogsägare har, eller en del skogsägare har, om virkespriset. Det är någon slags definitionsfel. Ja. Man pratar om att man får betalt för virket. Ja. Eller att någon betalar, Södra betalar för virket.
Ja.
Det är inte skogsägaren som tar betalt för det han säljer, utan köparen betalar skogsägaren.
Ja, precis.
Utifrån vad köparen tycker att den ska betala.
Mm.
Och det är lite omvänt, för så funkar det inte på många branscher, utan...
Nej, men det... absolut. Det är ju det här, de ger mig. Ja. Skogsbolaget ger mig det här.
Ja.
Så det, jag tycker att det är ett tankefel. Det skulle ju vara att antingen i den bästa av världar så är det att vi har kommit överens om.
Ja.
Men eller också naturligtvis med grundansatsen hos skogsägaren är att jag kräver.
Ja, jag tar betalt för min råvara.
Jag kräver det här. Ja. Det är inte vad någon erbjuder att ta betalt.
Nej. Och där har vi grundproblemet vi har. Det är ju att virkesmarknaden är ju inte säljarens marknad. Trots att det är ett sånt extremt stort behov av virke.
Mm.
Och att företagen som köper virket tjänar mer pengar än någonsin, och nu inte minst efter Ukraina-kriget eller Rysslands invasion i Ukraina och sanktionerna där, så minskar ju väldigt mycket möjligheten att få fram något alternativt virke också för företagen, så att man har liksom inga alternativ. Men trots det så är det liksom köparens marknad.
Ja,
Och det är ju det här det gäller att ändra på. Det måste bli säljarens marknad. Det måste vara säljaren som styr marknaden. Skogsägaren måste styra mer utav virkesmarknaden.
Ja, men absolut. Och har man inte kunskapen, det är väl lite det vi kopplar tillbaka till det vi har tjatat om i något år nu. Har man inte kunskapen om vad man vill ha betalt, eller nu i detta fall som jag sa, kräver i en förhandling, så kan man ju åtminstone hålla ut.
Ja.
Lägg locket på. För då kommer de med saltade bud varje dag som går, skulle jag vilja gissa, fram på er nu. För nu måste de ha virket. Herre min gud, vet du.
Ja, och jag menar, har du 50% vinstmarginal, så finns det ju inte på kartan att vi får nog bromsa produktionen. Vi får inte fram råvaran här, utan råvaran ska ju fram till varje pris. Så.
Ja, absolut. De kommer såga så stålpark om så är, vet du. Försöka med på slutet.
Ja. Torrgran kanske.
Ja, det gör de redan. Det är helt övertygad. Ja. Det är prima.
Nej, men jag gjorde en notering på ett papper här innan vi gick ut, och just det här liksom var... Det här att man tar betalt, eller om man får betalt. Och man kan ju ta någon jämförelse. Och nu hörde jag på radio, när jag åkte ut så kanske den sprack lite grann. Men alltså Arla betalar mjölkbönderna för mjölken. Det är lite samma sak. Ja, det kräver man mer betalt. Och jag tänkte säga idag att det är väl inte någon som kommer att gnälla över om man får mer betalt för mjölken, att det blir för mycket. För lite grann så går tongångarna här, om man får högt betalt för virke, då kommer Södra bada virke, då kommer ingen kunna sälja som man vill, då blir det kvotering och så vidare, va? Den diskussionen har jag inte hört på mjölksidan, men på radio nu så hörde jag Stefan Gård, han heter, som är ordförande i Mjölkböndernas förening. De hade fått 40 öre mer på liten för mjölken, så det var ju ganska bra, men det räcker ändå inte för att täcka kostnadsökningar som är ganska snabba då. Men med det problemet med inflation och ökade kostnader så kommer det vara svårt att kunna ta ut betalt. Det lät lite grann som en virkesäljare nästan. Att, alltså någonstans, vem finns man för? Det kanske är det så ädelt så att en lantbrukare, en skogsägare tänker mer på alla andra runt omkring att ja, men vi kan inte ta ut mer för då kommer någon stackare att få betala för mycket och inte ha råd. För det gör man inte i någon annan bransch med vetligen, varken i handel eller i
nej.
Industri, utan man tar betalt det man behöver för att finansiera sin verksamhet och få den vinst man behöver. Ja. Då kan man inte det så man börjar på att spara eller hitta andra vägar. Va? Mm. Men här är man liksom...
Ja. Man kan kanske ligga lite i det, att det är så. Fast då är det ju återigen, då måste man tänka om. Man måste anpassa sig till dagens verklighet på något vis, kan jag tycka då.
Ja.
Visst är det så.
Ja, jag tänker liksom ur ett skogsägarperspektiv och framförallt skogsägarnas föreningar så man klagar ju rätt mycket liksom på att staten, samhället, EU, miljöorganisationerna inskränker på möjligheterna att få bruka sin skog på det sätt man vill. Och sen så ger man bort virket till underpris.
Mm.
Istället för att liksom ställa krav där också.
Mm.
Och det är väldigt konstigt.
Att, ja, det är det verkligen. Men ja, det kanske kan ligga någonting i det. Det är väl något vi får spinna vidare på i tanke och diskussion på Skogsforum kanske.
Ja. Men ta betalt för virket, det ni vill ha för virket, det ni är skäligt borde ta ut virket. Och får ni inte det så håll på det tills någon är beredd att betala, för att det kommer,
ja.
Det kommer att ske.
Ja, absolut. Och så här, jag tror ju också att det ligger ju andra ganska breda saker som gör att skogsägarna kanske inte har det bästa självförtroendet heller. Så det är ju, med det sagt så måste man ju säga att det är ju inte lätt heller att vara skogsägare, för man har ju i princip alla emot sig. Skogsindustrin sitter på andra sidan handelsbordet, så den är ju, det är ju en konkurrent, eller inte konkurrent, men det är alltså en motpart.
Men det är en tydlig roll.
Ja,
det är en tydlig roll.
Och där ska det förhandlas om ett pris, ja. Som båda tycker är bra. Ja. Men sen så är det ju faktiskt så, om man går vidare, så har du ju idag, så tycker jag man ser att politiker tar ju skogsindustrins parti.
Ja,
Nej.
Jag har hört någon politiker som säger att skogsägare måste få bättre betalt för virke, utan det är liksom arbetstillfällena i skogsindustrin, ja. Export och bioekonomi och så vidare.
Visst är det så. Och sen så knallar man iväg ner till banken. De är ju exakt likadana. Deras största fara, det är ju att skogsägaren börjar tjäna mer pengar. Så man kan betala av lånet, för det äter ju på vinsten, bankens vinst. Och det är ju big no-no.
Ja, men man ska ju inte glömma att det finns ju även banker som har skogsindustrin som kunder också, givetvis.
Ja, ja,
som
absolut.
Som värnar deras intressen.
Jo, det är också.
Framförallt är bankerna djupt insyltade i finansvärlden, aktiemarknaden. Och det, ur aktiemarknadsperspektiv så ser man ju virkespriset som ett problem om det stiger.
Ja, men så är det. Absolut. Och det, jag tror det är väldigt bra att veta om det, att vart man står här i världen. Värdet av kepsen är... man eventuellt får vid en sammankomst.
Ja, grunden, eller om man tittar, om man läser de här kvartalsrapporterna eller delårsrapporterna som det kallas nu, och försöker läsa lite grann vad som skrivs med araberna, så är det en otroligt stark konjunktur för skogsindustrins produkter, och det gäller alla segment, till och med papper nu. Men trävarorna, inte minst, och massan är starkt och så vidare. Och det finns ingen liksom hotbild om att det här skulle sjunka ihop som någon soufflé här efter ett kvartal, utan man tror på fortsatt stark marknad. Det är en brist på produkter och det är stor efterfrågan fortsatt. Problemen som man lyfter upp är kopplade till logistik och försörjningsproblem.
Ja.
Att man inte kan få fram transportfraktkapacitet för att flytta sina grejer som man har tillverkat. Och...
Ja, men Stora Enso gjorde ju, jag läste deras delårsrapport, de sammanfattar det ganska väl. De skriver ju rakt ut att de ser ju inga moln på himlen under resten av 2022. Nej. På marknaden. Och sen så är det ju så att de står starka för att deras produkter eller råvaror till produkter är av en sådan art att folk använder slutprodukterna även om det skulle bita till och bli recession och lågkonjunktur och allt vad det är, så är det sådana produkter som behövs ändå.
Många är det definitivt. Ja. Och trä som byggmaterial tar marknadsandelar av olika skäl.
Ja, det tror jag kan vara nästan det största av alltihop. För det är ju en träboom inom bygg som inte kommer stoppa. Där skulle jag nog varit mycket mer orolig om jag satt på ett cementkontor faktiskt idag.
Nej, men skogsindustrierna gav ut en marknadsrapport häromdagen, jag tror jag skrev om det i måndags, om en utblick för träindustrin och trävarusidan då. Mm. Och det är också väldigt intressant att läsa, för det liksom, det är väldigt, de beskriver ju en extremt stark marknad med fantastiska framtidsmöjligheter, men man försöker ändå liksom tona ner det, att ja, det finns transportproblem och det finns, och rubriken de har satt på skogsindustriernas webbsida om det här, liksom att svenska sågverk stöttar Europa. Mm. Underförstått att nu försvinner en massa rysk virke, men då ska vi vara snälla och ställa upp och förse den här marknaden med trävaror. Ja.
Extra pris då?
Extra högt pris är det då. men det skrivs ingenting om lönsamhet eller priser eller någonting. Men, och här är ju liksom då sågverkarna, de tar ju ut allt de kan för att det går.
Ja.
Och det är så det ska fungera i marknadsekonomi.
Ja,
alltså någonstans just. Kanske man kommer till en smärtgräns. Men de tänker ju inte att ja, men hur ska det gå för träindustrin i Europa om vi fläskar på med 30% höjning till nu då? Det kan vi kanske inte göra, utan nej, nu är lagerna tomma och virket behövs. Vi drar på, för vi höjer priset med 20% här, och sen nästa månad så höjer vi med 10% till om det går då.
Ja.
Det är så det funkar, och så funkar massapriset, det går upp och ner.
Absolut. Nej, men det finns ju inga känslor i marknaden som så.
Nej.
Utan det är ju, och det är ju faktiskt bra.
Och det är så marknaden ska vara, det är det som funkar.
Autistisk nästan ska det vara.
Ja, men man kan ju säga att skogsindustrin, de har ju en planekonomi på försörjningssidan, och vilka har de en marknadsekonomi på försörjningssidan.
Ja, men det är ju jättesmart. Det går inte att ta det ifrån dem. Och det går inte, det är bara så det är. Så det är klart att de jobbar stenhårt på den fronten med att men passa på nu, för antingen kommer barkborren eller också så har du någon miljömupp som hittar någon kanelrot här. Så sopa i kullen nu liksom. Det är ju så man ska jobba som motpart.
Ja.
Så ingen större skugga över dem ur det hänseendet. Utan det viktigaste är att skogsägarna vet om att spelplanen är sån.
Spelreglerna är sådana, spelplanen är sån. Var med och lira på rätt villkor liksom.
Mm, ja, absolut.
Det är ju lite det man får göra.
Visst är det så. Men sen så tycker jag det som kan vara lite intressant att diskutera, det är ju att du har de här organisationerna, till exempel LRF, som mer eller mindre är inne på det här industrispåret, och de har valt sida på något vis. De har ju valt att anamma samma spår, att liksom ut och hugg innan det försvinner liksom.
Ja. Och men det är viktigare för dem att ha ett högt virkesflöde än ett högt virkespris, verkar det som.
Ja, precis. Det däremot tycker jag är värt att diskutera vidare om. För där har de hamnat fel med kompassen, om någon frågar mig i alla fall.
Ja.
Det tycker jag.
Ja, det var ju någonting, du nämnde något ifrån bioekonomidagarna som var i Stockholm här, eller dagen.
Ja, jag tänkte skriva lite om det faktiskt, men vi får prata om det först i podden. Det var skogsindustrierna som skrev en nyhet igår om att Säterberg heter hon, va? Landsbygdsminister.
Ja.
Hade varit på Forum Bioekonomi, det är en tillställning som skogsindustrierna har. Jag tror de har det ihop med, är det Föreningen Skogen?
Är det så? De har haft i alla fall. Ja. Och det hade de nog, för de delade väl ut priser på.
Ja, det var väl de här guldkvistar och alltihop som rök
det
ut.
Det har vi en varsin, du och jag, det har vi inte sagt. Det fick vi väl innan vi började prata virkespriser kanske, nu får vi nog ingen sån.
Alltså, det tror du inte. Nej, man vågar ju inte prata. Man är lite...
Nej, det var länge sedan jag fick en sån på Elmia-tiden, men det är nog 15 år sedan snart.
Ja. Jo, nej, men absolut. Vi har ju varsin. Jag fick 2011, tror jag, eller 12.
Ja, ha på oss när vi poddar nästa gång.
Ja, det får vi ha. för våra starka insatser för att gynna det svenska skogsbruket.
Men du har fortsatt med Säterberg, vad sa hon?
Jo, hon hade varit med på den här och haft en session där hon hade diskuterat, och, eller pratat, informerat. Och tydligen då, enligt skogsindustrin, så sa hon att artskyddsförordningen ska ändras, och det kommer ske inom 2 månader. Så någon gång i juni så ska artskyddsförordningen ändras. Okay. Och jag tycker att det är lite... Där har väl skogsindustrin med LRF i, som bundsförband lyckats skrämma upp återigen då, politikerna till att göra någonting supersnabbt.
För att säkra ett jämnt och högt virkesflöde.
Ja, men det är det ju. Fast det de talar utåt är ju liksom att det är så synd om skogsägarna som inte får avverka. Och det blir en våt filt. Ja, en våt filt över landsbygden och så vidare. Och det där har jag lite svårt att förlika mig med. För det, de enda som sitter med problem med det här med artskyddet är ju skogsindustrin. Det är inga andra, om du frågar mig. Jag kan ha fel, men i så fall så backar jag gärna. Då kan vi ta det nästa fredag i så fall. Men det känns ju som så att rent hypotetiskt i alla fall så... Det som EU-domstolen har sagt och det som motparten i det här, alltså de här BirdLife Sverige och de här, vad de också har gått ut och sagt, det är ju att det handlar ju inte om att varje blåmes ska inventeras året runt, utan där striden står om, det är ju häckningsperioden. Någon gång kanske mitten mars till juni. Ja. Ett kvartal där på vår sommarkant kan man säga då. Ja. Och det som man egentligen borde ställa sig frågan då, kanske ur ett lite mer filosofiskt perspektiv, men ändå värt för dig som lyssnar och funderar på, det är ju om du som skogsägare, skulle du lida skada av att ha ett avverkningsförbud under de 3 månaderna?
Nej, det tror jag inte att man skulle ha som skogsägare, så skulle man ju inte ha det. Det är klart att för skogsindustrin så skulle, och framförallt de som behöver ett jämnt flöde då, kanske massaindustrin, så skulle det vara...
Jag kan väl eventuellt se någonting med sådana brutalt granbarkborrangrepp just för stunden nu, som vi har haft i några år. Det är klart att, men då finns det ju sådana här forsmakörgrejer så du kan gå in och ta det ändå.
Måste ju gå och göra undantag.
Ja, men absolut. Och det är som att nästa fråga man borde ställa sig, det är vad händer det med virkespriset om det blir ett avverkningsstopp i 3 månader per år?
Ja, det är lite intressant. Då får man ju ta desto mer däremellan. Går det åt lite mer skogsmaskiner? Och
ja, och då får man den här ryckigheten i marknaden. Som oftast faktiskt, vågar jag påstå, är av godo för, skulle vara av godo för rundvirkespriset.
Ja, det kan det vara. Vi får se vad som händer där, om det blir någon förändring. Men det är ju lätt att få igenom stora förändringar om man bara skriker nog högt.
Ja, nej, men lite så är det ju faktiskt. Det blir ju, man kan ju dra paralleller till den här, vi orerade och sa att de la miljöbalken på Wikipedia.
Cementa.
Ja, Cementa-grejen. Det var ju liksom, var ju flera som sa att även om de inte skulle få ändrat i miljöbalken, så hade ju inte Sverige stått stilla på grund av det. Och lite liknande blir det nu. Att nu troligtvis så åker de ju på, i alla fall i en andra sväng nu då, kanske inte en första sväng, men i andra sväng så är det ju en översyn av miljöbalken även i den här frågan.
Ja.
Och jag tycker att just ur ett skogsägarperspektiv, det är ju där vi ser det. Vi står ju inte och pratar för hur skogsindustrin ska tänka för att maximera sin profit. Det är ju inte det. Utan det är ju det fixar de själva. Utan det är ju skogsägarperspektivet, och då blir det ganska intressant faktiskt, tycker jag.
Ja. Ja, man måste våga vända och vrida på det lite i alla fall.
Ja, det tycker jag.
Definitivt. En som har vänt och vridit på grejer under veckan i alla fall, det är ju ekonomijournalisten Per Lindvall.
Ja,
som
absolut.
Som skrev en krönika som vi publicerade på iskogen.se.
Ja. Om
Sveaskog, riktig tjocklunta till läsning. Men mycket arbete bakom, mycket gräv bakom i deras årsrapporter framför allt.
Ja, den får vi länka in, för den säkert flera som skulle vara intresserade av att läsa. Det är ju ganska, det är ju ganska tragisk läsning om vårt statliga skogsbolag, kan man säga.
Ja, det kan man säga.
Ja. Eller vår skog, kan man säga så.
Ja, kanske man kan säga. Vårt skogsbolag eller vår skog. Vi, ja, vi äger den i egenskap av delägare i svenska staten på något sätt.
Ja.
Men nej, men kontentan, vad ska man säga, kontentan är ju någonstans att Sveaskogs viktigaste funktion är att få fram så mycket billig skogsråvara som möjligt, så de är också med och bidrar till att överflöda marknaden av billig råvara. Ja. Istället för att optimera intjäningen och tjäna pengar på skogen, så flödar man ut mer och mer virke, och Det han skjuter in sig på ganska mycket, det är att redovisningen är ett moras, tror han skrev om.
Ja, precis. Det är ju ganska beklämmande att läsa. För han klär ju av dem där just med, ja, redovisningsmässigt. Och då har du ju oftast med... den stora grejen är tillväxten, skogstillväxten. Som de, ja, har alltså skogstillväxt på pappret. Men när man börjar titta lite djupare på det och granska rapport för rapport, så kommer ju Lindvall fram till att det finns ju ingen skogstillväxt alls. De troligtvis så överavverkar de. De har ju inte haft skogstillväxt sedan 2007 eller någonting sånt där, tror jag.
Virkesförrådet på produktiv produktionsmark, om man kallar det för det, ökar inte. Trots, nej, att man säger att det ökar och man tillskriver kolsänkor varje år och produktion, men ja, virkesförrådet ligger kvar på samma. Det ökar liksom inte trots att...
Nej,
och det är ju någonting som inte stämmer, va?
Jag tycker det är ganska intressant, för han hittar ju en rolig sak, och det har de nog gömt undan själva, men de hade ju gjort en egen laserskanning 2016 för att liksom få ett lackmustest på vart de stod. Ja. Man laserskannat sin skog där, och det gömdes nog med någon knätrollning, för laserskanningen visar ju att de tappar en hel årsavverkning.
Okay.
Från fjolåret. De hade 30 miljoner mindre skogskubikmeter än vad de själva hade skrivit upp året innan. Då.
Ja.
Så det gömdes väl någonstans i något papper.
Ja. Men det radikala förslag i alla fall var ju att släppa riksrevisionen på Sveaskog och möjligen likvidera dem och göra något bättre av det hela.
Ja, absolut. Nej, men det känns ju lite som att man ska vara lite ful. Det kan vi ju vara någon gång så där ibland. Så det känns ju nästan som att det är Norges regering som styr över Sveaskog. För det är ju faktiskt så att teoretiskt sett så är det ju så att Norges stat kan tjäna mer pengar på den hårda avverkningen som Sveaskog gör än vad svenska staten gör.
Via sitt delägande i SCA?
Ja, de äger ju nästan 10% i SCA och får ju en brutal utdelning om virkespriset hålls lågt.
Ja.
Så det...
Ja, men jag har inte gjort en räkneunion på SCA, men jag kollade Södra igår, så räknade jag om hur mycket vinst har de gjort på pappersmassan om man tar per kubikmeter, alltså per kubikmeter som man gjort massa av.
Ja, precis.
Och då hade man en rörelsevinst på per kubikmeter som gick till massa på kok på över 500 kronor entrefub.
Mm.
Och det är ju bra mycket mer än vad skogsägaren får, alltså som man tjänar mer pengar på i vinst än vad man har betalat för råvaran. Och de nivåerna har man aldrig varit på. När det gäller SCA så ligger de säkert ännu högre då.
Ja, det skulle jag tro. De gör.
Så jag menar, vinstpengarna man får in på att koka en kubik M3-fub är ju avsevärt högre, och en del av detta hamnar då i Norge. Istället för den svenska statskassan, för den som Sveaskog har sålt, om man ska vara lite långsökt.
Ja, fast egentligen det är inte så jättelångsökt heller, tycker jag.
Nej.
Det är ganska beklämmande, kan jag tycka. Ja. Så, men vi länkar in den, för det finns mycket i den artikeln. Och det är en lång artikel, så får man avsätta lite tid, men väldigt intressant.
Ja. Jag skulle vilja göra en jämförelse med tyska statsskogar. Alltså, i Tyskland äger delstaterna mycket skog, och en del av delstaterna är ganska stora skogsägare. Och har inte lika mycket areal som Sveaskog, givetvis, men det skulle vara väldigt intressant att jämföra och se lite grann hur de ser på sitt skogsägare när de hanterar det. Så det kanske vi ska försöka kika på, Fredrik.
Ja.
Du åker till Tyskland och jobbla.
Men det är alltid trevligt.
Ja, du, nu är det en valborgshelg här. Fredagen är snart slut.
Ja, våren ska dansas in på riktigt.
Ja, och nästa vecka kommer ett nyhetsbrev, så att registrera er på Skogsforum om inte ni är medlemmar, så får ni vårt nyhetsbrev på måndag eller tisdag.
Ja, men absolut. Gör det. Så får ni ha en supertrevlig helg i skogen. Och speciellt ni i Mellansverige får tipsa om ut och leta skador. För det skriver vi om i veckan här också. Du har alltså, ja, snökanonen som kom vid påsk. har orsakat otroliga skador. Så det är superviktigt att ut och kolla så man inte får...
Hugg bort barkborrarnas mat så blir det bra. Absolut. Ha en bra valborgshelg allihop som lyssnar. Så hörs vi nästa fredag.
Hej då!